Så ska vi innan vi börjar förenas i bön. Kära himmelske far, nu står vi inför några dagar inför frälsarens lidande och död. Och får tänka på den stora kärlek du har bevisat när du sände din son i döden för att vi inte skulle behöva dö för evigt utan få leva med dig med förlåtna synder, heliga och rättfärdiga i Jesu son, i Jesu blod. Och nu får vi ikväll också stanna inför detta ämne och förundras över det under att du har kommit i världen. Gud har blivit människa. Hjälp oss att förstå så mycket vi behöver förstå av det här. Öppna våra öron för ditt ord och öppna våra hjärtan så att den heliga ande får verka tro och verka en brinnande eld som också skulle gå ut och tända andra människor med din andes eld. Vi får så lämna den här stunden i dina goda händer. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten, och härligheten, i evighet. Amen. Ja, då börjar vi med första kapitlet i Hebreerbrevet. Vi hade förra gången en liten översikt över brevets uppbyggnad, författarfrågan som ju är öppen, som vi inte lär få reda på, och dispositionen, och konstatera också att ett tema som går igen och som kommer tillbaka nu särskilt i början, men också i hela Hebreerbrevet, är att det finns en bättre ordning. Bättre ordning än Gamla testamentets ordning. Och prologen, som vi kan kalla den här, de här fyra första verserna i Hebreerbrevets första kapitel, så den bär rubriken i vår disposition: den nya uppenbarelsen är för mer än den gamla. Det handlar alltså om den uppenbarelse som Gud har gett oss i sitt ord, och där den uppenbarelse som han har kommit med i Jesus Kristus är för mer än den som gavs genom profeterna. Vi ska börja med att läsa de här fyra verserna och sen försöka se lite på det här rent allmänt, men sen också lite enskilda detaljer i de här verserna. Och det kan man nog lugnt säga att de här fyra första verserna, så de behöver vi väldigt mycket tid för. Det är inte bara så att vi läser dem och sen går vi vidare, för det är väldigt innehållsrika. Gud har talat genom sonen. Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från syndarna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Det här är egentligen ett sammandrag av hela brevet. Och här finns olikheterna mellan det gamla och det nya förbundet väldigt starkt framställt. Jag har lite ögna igenom, eller försökt bläddra och också läst i en bok som jag fick av Lars Borgström till min prästvigning, och den, det är en bok av Adolf Safir just om Hebreerbrevet. Han är väldigt mångordig, och det är inte någonting som man direkt kan vi säga läsa upp eller gå igenom som i detaljer, men det är intressant att se hur han illustrerar de här första verserna väldigt mångordigt och mäktigt. Och han säger bland annat om det här med jämförelsen mellan gamla och nya testamentet, att det är frågan om en olikhet som grundar sig på en likhet. För att vi ska kunna lära känna olikheten så behöver vi först se på likheten. Det betyder att vi kan inte börja se på Nya testamentet som sådant utan att se hur intimt det hör ihop med Gamla testamentet. Och sen kan vi också konstatera olikheterna mellan de här båda. Den första och viktigaste likheten, det är att det är samma Gud som talar både i Gamla och Nya testamentet. Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt har talat till fäderna genom profeten, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Och sen kan vi också påminna om att Nya testamentet tar uttryckligen avstamp i Gamla testamentet. För både i Matteusevangeliet och i Lukasevangeliet finns det ju släkttavlor till Jesus som beskriver hur Jesus härstammar både på mödernet och fädernet. Vi tror att nämligen att Lukas evangeliets släkttavla är Jesu mors släkttavla. Det avviker från varandra en del det här. Men båda går tillbaka till David och sen vidare. Så att Matteus, han börjar från Abraham. Han tar mera fasta på det judiska perspektivet. Men Lukas går ända till Adam och visar alltså hur Jesus har en släkt som är mycket central i Gamla testamentet. En likhet är också att Gamla testamentets folk kallas ett heligt folk, Guds egendomsfolk. Nya testamentets folk kallas också av Petrus för ett heligt folk, ett egendomsfolk, ett konungsligt prästerskap. Så det finns alltså samma beskrivning av det gamla förbundets folk som det nya förbundets folk, som det heliga folket. Och sen är Messias mittpunkt i båda. Jesus finns i Gamla testamentet. Han är där i profetiorna, men han är också i väldigt många förebilder. Alltså i heliga riter, offren och i överste prästen, prästerna. Han finns där som insluten i en skuggbild, en någonting som ännu inte är fullkomligt. I Nya testamentet så finns ju han i verkligheten. Då har han kommit. Och sen predikar apostlarna om honom som har kommit. Profeterna i Gamla testamentet säger, så säger Herren, Messias ska komma. Sen har vi ju Jesus också i förebilder i en del gestalter. Mose och inte minst hans efterföljare Josua är starka förebilder. Mose var lagens givare. Jesus kom med nåden och sanningen. Och Josua är frälsaren som frälsar sitt folk. Låter det gå in i Kanan, i det utlovade landet. Martin Luther har en bild som är ganska intressant. När spejarna sändes av Mose till Kanans land för att utforska landet, då de hade varit bara ett år i öknen ännu, och då de började räkna med att nu ska de så småningom ta sig in i landet, så skickade de 12 spejare, en för varje stam, spioner. Och så hittade de fantastiska saker. Bland annat en druva, en druvklase, en druvklase som de plockade bort från ett vinträd. Och den var så stor så den måste bäras av två män som bar den emellan sig med en stång. På en stång, hade trätt igenom en stång. Det var en väldig klase det. En kar orkar inte bära den. Eller den skulle ha säkert blivit förstörd på olika sätt om den skulle ha lagts in i några säckar eller någonting. Så det visar alltså hur rikt det var där. Och Luther säger att det där är en bild också av Gamla testamentet i förhållande till Nya testamentet. Den som bar framför glasen, gick framåt, såg inte druvorna. Den som kom efter såg druvorna. Han såg också den man som var framför och som bar i främre ändan. Och det här är då enligt Luther en bild av hur vi i Nya testamentet, vi ser den här druvklasen. Vi ser frukten, vad som har hänt. Vi ser också profeterna som har kommit före. Men de gick före och de såg inte verkligheten. De kunde bara veta att de bar fram Messias. Men de såg inte honom ännu. Och det är en ganska intressant bild där. Det finns ett talesätt som härstammar från Augustinus, som på svenska lyder: Nya testamentet ligger fördolt i Gamla testamentet, och Gamla testamentet är uppenbarat i Nya testamentet. Nya testamentet är alltså gömt, så att man ser inte direkt i Gamla testamentet, men det finns med där, Messias finns med där, men Nya testamentet, det är öppet. Och där har alltså Gamla testamentet öppnat sig, så att vi ser verkligheten. Augustinus uttryckte det på latin så här, om det är någon som kan latin eller vill lära sig en glosa, så: In vetere testamento novum latet, in novo vetus patet. Rimmar så vackert. Det här är en väldigt viktig sanning, och den brukar nämnas ofta när man talar om Gamla testamentets funktion. Och det är en gammal klassisk kristen regel som vi ska bevara dyrt. Inte kasta bort Gamla testamentet, för i så fall så har vi ingen grund för Nya testamentet. Det brukar också uttryckas så här att det var Ingvar Adriansson förresten som i sitt föredrag här för några veckor sedan sa så här att man bygger ju inte ett hus utan grund. Först måste man ha grunden för att huset ska kunna byggas, och grunden är Gamla testamentet. Den sista likheten som jag ska nämna, det är att Gud har talat. Han har talat i naturen genom folkens öden, brukar man säga, det som vi kallar den allmänna uppenbarelsen, där vi kan skönja Guds ingripande och Guds storhet. Men han har framförallt talat i sitt ord, och i Gamla testamentet så talar han genom profeterna, och han talar många gånger och på många sätt. Den här kunskapen som vi har i naturen, den räcker inte. Vi behöver ha den här särskilda uppenbarelsen. Men så ska vi gå och se på olikheter mellan de här båda. Nu har vi tittat på att det finns mycket gemensamt. Jesus föddes när tiden var fullbordad. Så säger Paulus i Galaterbrevet 4:4. När tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna. Tiden var inte fullbordad i Gamla testamentet. Det var en förberedande tid. Så där är den första skillnaden. När tiden var fullbordad, tiden blev fullbordad när Jesus kom, eller var fullbordad så att han kunde komma. I Nya testamentet så ser vi honom precis så där som den man som bar druvklasen i bakre ändan såg de här druvorna. Men Gamla testamentet såg inte honom. De såg fram emot honom. Men de såg nog en skugga av honom. Då säger Paulus i Kolosserbrevet, att de här gamla ceremonierna och allt det här är skuggor av Kristus, men verkligheten finns hos Jesus. Och sen i Gamla testamentet talar Gud genom profeter. Sedan Gud i forna tider har talat till fäderna genom profeterna. Nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin son. Det är en väsentlig olikhet. Det behövdes mänskliga redskap för att föra fram Guds vilja i Gamla testamentet. I Nya testamentet har vi Jesus som själv är Gud. Han är ordet själv. Han behöver inte vara ett redskap för ordet, utan han är själv ordet. Det här att Gud talar genom profeterna, det var ett omedelbart uppdrag som profeterna hade från Gud. Det är en av de här egenskaperna som kännetecknar Gamla testamentets profeter. De fick ett uppdrag, säg. Så säger Herren. Ibland sa Gud också, skriv. Då skulle de skriva ner. Han sa det till Mose. Han sa det till Daniel, till exempel. Och profeterna som har skrifter i Bibeln så har ju också fått i uppgift att skriva. Och sen hade de fått den helige andes gåva. Den helige ande var med dem. Gud la sitt ord på deras tunga. Och de hade utrustats med Guds tankar och ord. Det här brukar man ha som tre sådana här kännetecken på profeterna. Inte kriterier för hur man ska bedöma dem, utan det var på vilket sätt de hade blivit utrustade. Att de hade ett omedelbart uppdrag, de hade den helige ande och de hade utrustats med Guds ord och tankar. Sen måste Gud använda många profeter. De var fanns på många ställen, levde på olika tider, hade olika egenskaper. I den yttersta tiden använde Gud en, Jesus. Det räckte med en riktig profet. Sen använde han naturligtvis sändebud som förde hans ord vidare. Och så talar profeterna på många sätt, sedan Gud i forna tiden många gånger och på många sätt. Det var nämligen så att de talade inte bara ord med orden så säger Herren. Och så citerar man vad Gud sa av dem. Ibland så verkställde de här orden som symbolhandlingar, som vi ju vet från Hesekiel. Då Hesekiel fick i uppdrag att ligga på speciellt sätt eller göra några speciella saker, äta vissa saker. För att demonstrera Guds vilja. Det var symbolhandlingar. Sen såg de drömmar. Och kunde via de här drömmarna framsäga saker som Gud uppenbara för dem. Och så berättade de liknelser. De såg syner. Det finns olika sätt att beskriva det här. Det var många sätt som Gud talade. Jesus talar visserligen också på många sätt. Det här är en annorlunda sak, därför att Jesus var själv Gud och han kunde använda det här pedagogiska, men profeterna var mångskiftande och olika. Och framförallt, profeterna var syndare. Jesus var utan synd. Profeterna var syndare. Och vi vet ju vad Jesaja reagerar när han kallades, som det står i Jesaja 6. Så där kallas profeten och ser Guds helighet. Och upplever Jesaja starkt sin syndfullhet i Jesaja 6, vers 5. Då sa jag, ve mig, jag förgås, ty jag är en man med orena läppar. Och jag bor ibland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Jag är en man med orena läppar. Hur ska mina läppar kunna få frambringa ett budskap som ger Guds ord till oss. En syndare borde ju inte egentligen kunna framföra Guds ord. Men Gud ordnade. Han ordnade via en ängel som kommer med ett glödande kol och som han med tång hade tagit från altaret. Och så rörde han vid Jesajas läppar. Och så försonades hans synd och han blev ren. Och så fick han vara Guds sändebud. Det är också en symbolisk, stark symbolik. Om det att också en profet, en förkunnare behöver syndarnas förlåtelse. Vi kan också tänka på Daniel. I Daniels bokens 9:e kapitel. Då ber Daniel för sitt folk. Och Daniel var en som var begåvad med på det allra främsta sätt, med allra starkaste sätt bland människor. Och han ber ändå i sin bön: vi har dragit skam över oss, vi har syndat och gjort orätt, vi har varit ogodaktiga och upproriska, vi har vänt oss bort från dina bud och föreskrifter. Och han räknar upp det där om och om igen. Hos Herren finns barmhärtighet och förlåtelse. Vi var upproriska. Han ber istället för sitt folk. Han tar på sig en ställföreträdande uppgift att lägga fram synden inför Gud. Trots att han själv inte kunde påträffas med någon yttre synd, alltså inför människor. Men ändå, han var oren. Sen kan man också säga om profeterna, de hade inte anden hela tiden. De hade stunder, tider, när Guds ord talade, Guds ande talade till dem. Mose var en stor profet. Han var 40 år i Midjan. Han var där som tjänare, trots att han hade vuxit upp vid faraos hov, men vi vet varför. Han hade mördat eller dräpt en man. Och under den här tiden så hade han ingen, vad det står åtminstone, någon uppenbarelse från Gud att han skulle ha fått något ord av Gud. Sen kom Gud på ett bestämt tillfälle vid den brinnande busken. Så gav han honom ordet vad han skulle göra. Så och så ska du säga. Och så är det ju också med många andra. Om vi tänker på David också, räknas också till en profet. Han miste Guds ande och syndade så att han var på väg att döda sin själ eller avfalla. Då han gjorde äktenskapsbrott med Batseba och mörda hennes man. Det var en situation som Martin Luther beskriver så att han hade förlorat den helige ande. Han hade inte anden. I hans synda tillstånd var han utan ande. Sen väcktes han på nytt i liv genom Natans ord. Då han predikade syndarnas förlåtelse för honom efter att han hade bekänt sin synd. Så de hade inte Guds ande hela tiden. De hade den anden ibland var han med dem. De ägde inte anden. De förfogade inte över honom. Men Jesus, han var själv Gud. Han var ordet i sig själv. Och sen kan man också säga att profeterna förstod inte budskapet i dess helhet. De såg bara en dels. Och de kunde vittna om honom som skulle komma. På samma sätt som Johannes döparen. Det står ju om Johannes döparen i Johannes 1:8. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Så här var det med profeterna. De var inte själva ljuset, men de skulle vittna om ljuset. Vi kan också säga att Det fanns ingen profet som var komplett, som hade ett helt budskap, fullständigt. Det behövdes för att komplettera varann. Mose, han måste kompletteras med Josua. Mose måste stanna vid Kanans gräns. Och Josua fick sen ta över och föra in folket i Kanans land. Melkisedek, han var en överste präst efter, som Jesus sägs att han var en överste präst efter Melkisedeks sätt. Men han måste också kompletteras med Aaron, med överste prästerna som gjorde tjänst i templet. David, han var en mäktig kung och en ett föredöme i det fallet att han bekände sin synd och han behövde Herrens rättfärdighet. Och han kompletterades med Salomo när det gäller vishet och konungslig prakt. Tyvärr så blev det ju annat också med Salomo, ett stort avfall. Men det här exempel på hur de här profeterna inte var kompletta och inte var fullkomliga. Men Jesus, han är Guds son, han är Herren, han är den evige och han är fullkomlig. Han är den enfödde, den älskade och han är ordet självt. Och vi har redan sagt det här profeterna, så de sa, så säger Herren, medan Jesus sa, jag säger er. Det är skillnad. Profeterna fick bara lyfta fram ordet ifrån Herren. Men Jesus, han kunde själv representera ordet. Han var ordet och därför kunde han säga, jag säger. Ni har hört att det är sagt i det gamla, men jag säger er. Och sen så kan vi också nämna Jesus, det här Guds heliga namn, jag är. Det använder ju Jesus som sig själv. Profeterna, så de vittnar om Jesus och Messias, men det kunde inte ställa sig i Guds ställe och säga jag är. Ingen profet har sagt så, utan det för den första profeten som har kunnat säga så, det är Jesus. Och så har vi slutligen det här sammanfattandet med att Mose kom med lagen, men Jesus kom med nåden och sanningen, som jag redan nämnde. Det här är det som man kunde säga om likheter och olikheter. Om vi då ser på några uttryck som finns i de här verserna, så har vi då först forna tider och den sista tiden. Det här är en parallell som finns på många ställen i Bibeln. Och det här är precis en beskrivning av Gamla testamentet i förhållande till Nya testamentet. Och vi ska titta på några ställen som använder de här orden. Och faktiskt nu bläddra igenom några av dem. Första Mosebok 49. Och den första versen. Jakob kallade sina söner till sig och sa: kom hit till mig så ska jag tala om vad som ska hända er i kommande dagar. Jag kom samman och lyssna, ni Jakobs söner. Hör på Israel, er far. Uttrycket i kommande dagar. Det är just det som jag ville peka på i den här versen. Och så har vi Jesaja 9. Det är det som föregår julevangeliet i Jesaja. Jesaja 9, den första versen. Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat. Men i kommande dagar ska han ge ära åt trakten ut med havsvägen. I gången tid, i kommande dagar. Den gångna tiden, det är profeternas tid. Men Jesaja ser redan när Messias ska komma. För det här som han talar, så det är som om han skulle se det framför sina ögon. Ett barn blir oss fött, som ni vet, som han säger. Han ser det. och det kommer, det där barnet. Och sen i 27 kapitlet, Jesaja 27, vers 6. I kommande dagar ska Jakob slå rot, Israel grönska och blomstra. De ska fylla hela världen med frukt i kommande dagar. Och så kan vi ännu ta, när det gäller det här uttrycket, Hesekiel 38, som vi då också läste när vi kommenterade när vi gick igenom Hesekiel. Hesekiel 38, vers 16. Det här handlar om Gogs fälttåg, alltså ondskans fälttåg mot Guds folk. Och där Hesekiel säger, du ska dra upp mot mitt folk Israel likt ett moln för att övertäcka landet. I kommande dagar ska det ske. Jag ska låta dig komma över mitt land för att hedna folken ska lära känna mig. När jag inför deras ögon bevisar mig helig på dig, du Gog. Det ska ske i kommande dagar, så det här. Sen det här andra uttrycket som används i Gamla testamentet och som är tydligt förklarat i Nya testamentet, det är i den yttersta tiden. Och då ska vi först gå tillbaka till Jesaja, Jesaja 2. Jesaja 2, den andra versen. Det ska ske i den yttersta tiden att det berg där Herrens hus är ska stå fastgrundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hedna folk ska strömma dit. Det ska ske i den yttersta tiden. Och det här det är så typiskt för profeterna att de har en perspektivisk syn på vad som ska ske i Nya testamentets tid. Som när man står på en, mitt på en järnväg och ser hur rälsarna det här, går ihop och blir en punkt vid horisonten. Eller en väg också. Så de ser Jesus då han kommer. Och så ser de när han kommer tillbaka med dom. Den yttersta dagen. Och så sammanfaller de här båda. Fastän de för oss är vittskilda tider. Och det här är den yttersta tiden när alla hedna folk ska strömma dit. Och så står det också att då är det den här fredstiden som ska komma. Men det är samtidigt den yttersta tiden med dom, hämndens dag. Och Jeremia 23 har också det här väldigt tydligt. Jeremia 23. Vers 20. Herrens vrede ska inte vända åter förrän han har utfört och fullbordat sitt hjärtas tankar. I den yttersta tiden ska ni inse och förstå det. Här har vi precis det här uttrycket också. Det är i Nya testamentets tid. När Jesus har kommit, då ska ni inse det. För då ska han förklara för er det här. Då har han utfört sitt hjärtas tankar. Och sen har vi Mika. Han är ju samtida med Jesaja. Och han uttrycker det också väldigt klart det här i Mikas bok, fjärde kapitlet. Och går långt, långt framåt i Gamla testamentet då. Eller bakåt, hur vi nu räknar. Och det här är en parallell till Jesaja. De här verserna som vi läste i Jesaja 2. Mika 4. Det ska ske den yttersta tiden att det berg där Herrens hus är ska stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna, och alla folk ska strömma dit. Ja, många folk ska gå iväg och säga, kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakob, Guds hus. Han ska undervisa oss om sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar. Ty undervisningen ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Här ser vi också det här när Jesus kommer. Då undervisningen utgår därifrån. Och då ska folk strömma dit. Hedningar ska strömma. Men det här går också hos Mika ihop med den här freden. Den här sista freden. När Jesus kommer tillbaka. Men det går vi inte in på desto mer. Så finns det ännu ett ord. Det här är den yttersta tiden. Men sen finns det också de sista dagarna. Och då kan vi titta i apostlagärningarna på Petrus pingstpredikan. Apostlagärningarna 2:17. Där Petrus citerar Joel. Apostlagärningarna 2, vers 17. Det ska ske de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Och så vidare. Det här, det gick i fullbordan då på pingsten. Och i Joel så används ordet därefter. Det ska ske därefter, säger Gud. Det finns ju många sådana här något fria citat från de gammaltestamentliga skrifterna. Men Petrus säger, använder orden, i de sista dagarna. Och han använder det här som en sån där teknisk term just för den tiden att Messias har kommit. Det är det som han slår fast. Nu är de sista dagarna. Det här är alltså motsatsen mot gamla testamentets tid. Det är nya testamentets tid som har kommit in. Det forna tiden av gamla testamentet. Och den sista tiden så, det är nya testamentets tid. När det gäller den här det här perspektiviska med att de här båda går ihop. Det att Jesus kom i köttet första gången. Och sen att han kommer till den yttersta dagen. Det ser man bland annat i Jesaja 61. Det ställe där som Jesus citerar i synagogan i Nazaret. Då han börjar läsa från Jesaja 61. De här orden som börjar. Herrens ande är över mig, till Herren har smort mig, till att predika glädjens budskap. Och så vidare. Och så står det i andra versen, eller slutet av första. Att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Till att predika ett nådens år från Herren. Och en hämndens dag från vår Gud. Den här kopplingen så gör Jesaja. Hämndens dag från vår Gud. Det är den yttersta dagen. Jesus stannar. Om vi noterar vad han säger i Lukas så slutar han. Han la ihop boken när han hade läst till att predika ett nådens år från Herren. Hämndens dag hade inte kommit då ännu. Nu var det nådens år när Jesus kom. Men hämndens dag hör ihop med det som Jesus har kommit med. Så vi kan säga att vi lever egentligen både. Vi lever i den här lilla tiden som finns mellan det att Jesus kom, när profeternas ord går i uppfyllelse och när Jesus ska komma tillbaka. Den här tiden, både i fullbordans tid, det är fullbordat, det är färdigt. Men samtidigt så lever vi ännu i väntans tid. För Jesus har inte kommit med den definitiva, till den slutliga ankomsten. Nåja, det var om den här parallellen. Och så ska vi säga någonting om det här med från början till slut, som jag kallar det. Honom har han insatt till att ärva allting. Och genom honom har han också skapat världen. Det börjar med arvet. Och så nämner han, genom honom har han också skapat världen. Det är början. Arvet kommer ju först när man dör. Då får arvingarna utskifta, förverkliga testamentet. Skapelsen, den kommer först. Och då vet vi det här att Gud skapade genom att säga. Gud sa det. Och Johannes säger, i begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och ordet tog kött, det tog sin boning ibland oss, det kom till oss, det var Jesus som var Guds ord, logos. Och i det här uttrycket här nu så säger också Hebreerbrevet, genom honom har han också skapat världen. Det var ordet som var den kraft som skapade. Och sen handlar sonen ända till förverkligandet, till all historias slut, när arvet verkligen delas ut åt alla Guds barn. Och det kan ske därför att Jesus har ärvt allting. Han har insatt Jesus till att ärva allt. Det är precis en parallell till vad Jesus säger i Matteus 28. jag har fått all makt i himlen och på jorden. Missionsbefallningen, det grundar sig på det. Jag har fått all makt. Han har ärvt all makt. Det här påminner ju oss också om Abraham, för att Abraham, han fick ett löfte om ett land som hans efterkommande skulle ärva. Och det, i Nya Testamentet så förklaras det ju att det är inte de som är kötsliga efterkommande av Abraham som ärver det riktiga arvet, utan det är de som tror, som Abraham, trons barn. Det är de som ärver. Det finns i Gamla Testamentet också omtalat Jesus som arvinge. I Jesaja 61, som vi just läste från, kan vi läsa lite längre framåt. Jesaja 61, vers 9. Nej, det är inte 61, jag såg fel här. 65. Jesaja 65, vers 9. Jag ska låta en avkomma gå ut från Jakob, från Juda en arvinge till mina berg. Ty mina utvalda ska besitta landet, mina tjänare ska bo där. Jag ska låta en avkomma gå ut från Jakob. Nå, då vet vi ju vem det är. Det är Jesus som han talar om här. Från Juda, Judas stam. Han är en av Jesus stamfäder. Så kommer en arvinge till mina berg. Bergen, de symboliserar makt. Så här hör det ihop med det att Jesus har fått allt. Han har all makt i himmel och på jord. Och det här har han fått för att trygga det, vara en garanti för att hans utvalda ska besitta landet. Det finns ingen osäkerhet i det. Det vet vi, därför att Jesus har all makt. Därför kommer också hans utvalda att få besitta landet. Precis en parallell till när Jesus i Johannes 10, då han talar om den gode herden, säger: ingen ska rycka dem ur min hand. Ingen. Jag ger dem evigt liv och ingen ska rycka dem ur min hand. I Nya Testamentet har vi ju en beskrivning av det här med att vara arvingar i Galaterbrevet 4. Galaterbrevet 4, vers 7. Och jag kan läsa också 6. Eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar: Abba, fader. Så är du inte längre slav utan son, och är du son är du också arvinge, insatt av Gud. Arvinge, insatt av Gud. Det är Gud som har valt oss till sina arvingar. Och att ärva allt som Jesus får göra, det innebär framförallt att ingen ska gå förlorad av dem som han har fått, som fadern har gett honom. Här har vi utkårelsen, verkligen tydligt utsagd. Att Gud förrän det att världens grund var lagd, före skapelsen, har sin plan klar. Och där vet vi, det är hans hemlighet det här som inte vi kan utforska. Men vi vet det, att då han en gång har bestämt, så kommer det inte att slå fel. Då han har bestämt att vi ska få ärva himlen, finns det ingen makt på jorden som kan ta den ifrån oss. Och om vi nu tänker på det här utifrån Johannes 10 som jag redan hänvisar till, så kan vi också ta Johannes 17. Johannes 17, vers 12, där Jesus ber för det sina. Och han lovar, han ger också ett starkt löfte här. Johannes evangeliet 17, vers 12. Medan jag var hos dem bevarade jag i ditt namn dem som du har gett mig. Jag vakade över dem och ingen av dem gick förlorad, ingen utom fördärvets man, för att skriften skulle uppfyllas. Jag vakade över dem. Det här anknyter till det som Jesus säger i missionsbefallningen: jag är med er alla dagar in till tidens slut. Jag vakar över er. Och det står i, då, om vi tänker ännu på det här Hebreerbrevets text, honom har han insatt till att ärva allting. Då kan man ju förstås fundera vad det betyder. Om vi nu säger att Jesus ärver allting, betyder det då att alla ska komma till himlen? I det här fallet så måste vi ju göra som det är viktigt när man läser skriften, att man måste låta skrift tolka skrift. Och vi vet av många tydliga ställen att alla inte kommer till himlen. Och de tydliga ställena så kan vi inte gå förbi och tänka att det här nu när han har blivit insatt att ärva allt, så betyder det att alla människor och allt skapat också ska få slutligen höra till honom. Så tänker ju en del. Men det finns så tydliga ställen som talar om det hemska stället med gråt och tandagnisslan. Så vi kan inte komma förbi det inte. Men det här handlar om det att alla knän ska böjas. Det säger Paulus också i Filipperbrevet. En dag ska alla knän böjas. Också de som har stungit honom. Alla ska se upp till Jesus. Och tvingas erkänna att han har makten. Och det betyder att han regerar också över dem. Det här är ju en väldig kontrast mot det som Jesus hade på korset. Som vi kommer att betrakta om en dryg vecka. Speciellt. Där hade han ingenting. Han var fullständigt utblottad. Inte ens kläder hade han. Allt var fråntaget. All skam som människor kan hitta på var kastad på honom. Han hade ingenting. Hans egna sprang bort. Hans lärjunga flydde. Och det här sägs ju också i Daniel 9:26, där det talas om de 70-årsveckorna. Och speciellt den vers som talar om den eviga rättfärdigheten. Det är följande. När det talas om att i mitten av veckan ska en dö. Nu är det bäst att slå upp det där, för det kan hända att jag rör ihop ett par verser. Daniel 9:26. Efter, vi börjar så här. Ja, efter de 62 veckorna ska den smorde förgöras helt utblottad. Och staden och helgedomen ska förstöras av folket, den första som kommer. Men det här just det här att den smorde ska förgöras helt utblottad. Han har inget. Inför människor har han inget. Och det påminner också om Jesaja 53. Han var föraktad och övergiven av människor. Så blev det med Jesus. Men det här, det måste han gå igenom för att vi skulle få arvet. Och det är tack vare att han egentligen har arvet. Han har allt. Och slutligen ännu ett par saker om de här fyra första verserna. Sonen utstrålar Guds härlighet. Uppenbarar hans väsen. Han utstrålar Guds härlighet. Jesus själv är ljuset som lyser i mörkret. Det talar Johannes också så tydligt om i Johannes första kapitel. Det skulle lysa i mörkret. Därför säger också den nikenska trosbekännelsen. Ljus av ljus. Gud av Gud. Han är ljus av ljus. Ljuset, Guds ljus, det är hans ljus. Han är själv ljuset. Och genom Jesus kan vi se Guds härlighet. Tänk på hur Mose fick, vad han fick uppleva när han bad om att få se Guds härlighet. Som vi kan läsa om i andra Mosebok 33. Då sa Gud åt honom, mitt ansikte kan ingen se och leva. Och då täckte han över Mose när han gick förbi. Och sen fick han Mose se honom på ryggen. Och det är någonting väldigt intressant. Han fick se honom på ryggen. Han fick se Guds gärningar. Det som Gud gör för oss. Det som följer på hans verk. Men i Jesus får vi se Guds härlighet. Det är därför som vi har i den aronitiska bönen. Herren låte sitt ansikte lysa över oss. Herren vände sitt ansikte till oss. Där har vi nåden, friden i Jesu ansikte. Vi får se hans ansikte. Hans ansikte ser vi i ordet. Och en dag ska vi se det fullkomligt. Öga mot öga, ansikte mot ansikte. Det är så vi ser Guds härlighet. Vi ser Guds härlighet i Jesus. Utan Jesus är det bara mörker. Om Gud vänder sitt ansikte bort från oss, då är det mörkt. Och så står det att han uppenbarar hans väsen. Jo, det är hela Guds oändliga väsen, hans natur, godhet, helighet. I första Johannesbrevet 5:20 står det att Jesus är den sanne guden och det eviga livet. Han är den som uppenbarar Guds väsen. Och så står det att han uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Uppehållelsen, det är en del av skapelseteologin. Gud har en gång skapat allt genom sitt ord. Men han har inte övergett sin skapelse. Han uppehåller än idag sin skapelse. Och det gör han också genom sitt ord. Så när Gud verkar i sin skapelse så är där igen ordet med Jesus. Han verkar, han uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och där kan vi också citera Johannes 5:17 där Jesus direkt utsäger någonting om det här med uppehållelsen. Johannes 5:17. Det är efter att han har botat en sjuk man vid Betesda. Och då sa judarna börja förfölja Jesus. Och då sa han så här. Min fader verkar ännu i denna stund. Så verkar även jag. Min far verkar ännu i denna stund. Och då blev det ivrigare att döda honom för att då gjorde han sig själv lik Gud. Han heda, menar man. Ja, om han skulle ha varit människa skulle han ha heda, men han var ju Gud. Det här menar Jesus att ingenting som vi gör kan ske utan hans vilja. Det är han som verkar. Och det här är egentligen ganska underligt. Och det är också det som gör att det ibland i Bibeln står att Gud sänder olyckan. Eller att han skapar olyckan till och med. För också då när vi gör någonting ont, när vi gör något galet, till och med när en mördare slår igen en annan människa, så finns Guds uppehållelse där. Om Gud skulle ta sin kraft ifrån mördaren så skulle han ramla till marken. Han skulle inte ha någon kraft. Men det betyder inte att det är Gud som är ansvarig för det som mördaren gör. Om jag gör någonting som inte är rätt så är det jag som bär ansvaret. Eftersom jag är syndare så gör jag det som är fel. Men jag skulle inte kunna göra någonting om inte Gud skulle vara med och uppehålla med sin kraft. Det här är också, hör också till de här mysterierna som vi har väldigt svårt att fatta. Men det hör ihop med det att Gud är allsmäktig. Ändå så vet vi att han använder sin allmakt för att föra sina barn till härligheten. Inte för att göra illa mot dem. Men samtidigt så behöver han också tukta för att vi ska bevaras eftersom vi är syndare. Så har vi ändå bara en sammanfattning som talar om hans rening från synderna. Sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. En rening från synderna, det är ju det som är Jesu verkliga uppgift, hans stora uppgift. Att komma till världen för att uppsöka och frälsa det som var förlorat genom att tvätta bort synden. Det här är den stora uppgiften som han utförde när han var förnedrad, när han hade avstått från sin gudomlighet, när han var utblottad på allt. Men nu efteråt, nu sitter han på majestätets högra sida i höjden. När han for till himlen så var det den yttersta, det sista steget i hans upphöjelse. Det börjar när han besegrade djävulen på korset, när han led på korset som verkar att vara en seger för djävulen. Men det var själva verket Jesus som segrar. Då gick han ner i dödsriket, i helvetet heter det, och predika för de som var fångna. Det var redan en triumf. Då var han redan en segerherre, så uppstod han från de döda. Döden hade inte kunnat behålla honom. Han uppstod. Och var förhärligad sen när han levde på jorden. Och sen så for han till himlen. Där han utövar faderns makt på hans högra sida. Och det här gjorde han för att vi är syndbesmittade. Synden är en smitta som inte som inte Gud kan tolerera. Men som han har sänt Jesus för att bota. Det var ju så med de spetälska, de var tvungna att vistas utanför samhället. De friska fick inte komma nära. Men när det gäller syndens smitta så kom Gud nära. Han kom så nära att han kom i syndigt kötts gestalt. Lik syndigt kött, men dock utan synd. För att han skulle ta bort synden. Och genom Jesu himmelsfärd, sen cirkeln sluten. Då har han lämnat sin himmel, kommit och utfört sitt verk och så har han kommit tillbaka. Och därmed så är också prologen klar. Den som lägger grunden till det som Hebreerbrevet sen talar om. Och därmed så kan vi då avsluta. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara. Från evighet till evighet. Amen.